Radio Nolaskogs.
Varmt välkomna till vår ljussändning. Vi alla era tisdagsvärdar i Radio Nolaskogs har valt ut ett julminne och ett musikstycke som vi kommer att presentera för er. Den här sändningen den slutar som vanligt på tisdagarna med att Boar Holmberg läser sista avsnittet ur sin bok Återvändarna. Man brukar ju säga att en gång är ingen gång, men vid två gånger börjar det bli en tradition. Så nu är den här sändningen en tradition. Vi kör som en stafett alla tisdagsvärdar. Och i studion just nu finns jag, Åsa Bodén, och mitt emot mig sitter Sven Lindblom. Och sen kommer vi byta platser med varandra. Och efter Sven så kommer Per-Eddie Bjugstam och så vidare. I teknikerummet finns Erik Bergström. Och nu ska vi alltså ge er några minnen. Och jag tänker berätta för dig, Sven.
Tack, Eva. Hej, Åsa.
Det här är från julen 1965 och jag var 15 år och vi bodde mitt i centrala Härnösand. Till saken hör att i vår familj så var det alltid diskussion om julgran. Mina föräldrar envisades med att ha levande ljus i granen. Och min syster och jag tyckte det var helberst. Där stod alltid julgranen i ett hörn, mörk, i matsalen. Och den var bara tänd på julafton, juldagen och annandagen. Och på nyårsafton och nyårsdagen. Annars stod den bara där. Alla våra kompisar de hade ju elektriskt ljus och där lyste granarna dygnet runt. Men så den här julafton 1965. Då sitter vi i matsalen. Vi äter julaftonsmiddag på eftermiddagen. Och så plötsligt blir det tvärmörkt i hela stan. Och vi rusar upp och sen förstår vi då att det är ju strömavbrott i hela centrala Härnösand. Nu då säger min pappa, nu är det ganska bra att ha levande ljus i granen.
Ja, det hade han ju rätt i.
Ja, det kunde vi ju hålla med oss, syrran och jag. Och jag kom ihåg den här julafton, för den blev ju jättemysig och väldigt annorlunda. Och sen delade vi ut julklapparna framför öppna brasan. Och det byttes stearinljus oavbrutet i den där granen. Till saken hör också att det var strömavbrott. Alltså vi fick inte tillbaka strömmen förrän precis efter annan dagen. Och det enda som var en liten notis i rikspressen, strömavbrott i centrala Härnösand över hela julhelgen. Tänk om det hade varit någon annanstans. Som julmystik har jag valt en klassiker, White Christmas, men med Otis Redding. Och den är ett litet ledmotiv ur den riktiga julfeelgood-filmen Love Actually.
I'm dreaming, dreaming of a white, white Christmas, you're just like the one that I used to know. Honey, it's where the treetops glisten, little bitty children. They're trying to listen to hear for the sleigh bells that are ringing in the snow. I wanna tell you one more time what I'm thinking about. I dreaming of a white Christmas card that I write you
so white. I'm dreaming of a white. I'm dreaming of a white Christmas.
Ja, hej Per-Eddie Bjuggstam.
Ja, men hej på dig.
Vi hade ju med varandra en del om att göra när jag var reporter på UA och du var ledande arkitekt här i staden.
Ja, det var en trevlig tid.
Det var det, och nu träffas vi på nytt i sådana här sammanhang. Det är ja. Också skojigt.
Ja.
Jag heter Sven Lindblom då, och jag ska berätta ett julminne för dig och för lyssnarna. Det var så att när jag hade gått 2 år på folkhögskolan i Härnösand och gjort bort lumpen och kände mig beredd att ge mig ut i världen, så då såg jag att Långbrons sjukhus sökte folk, och jag la ner stor möda på att lägga ner en utförlig ansökan. Grannarna fick bevittna och det var allvarligt, tyckte jag, men det visade sig att det var kanske lite onödigt arbete, för att så fort brevet kom fram till Stockholm så ringde de och frågade när kan du börja. Det var verkligen ont om folk inom sjukvården då också, och där träffades vi ungdomar från Ångermanland och från Värmland och från Småland. Vi var blivit bra gäng där på Långbro sjukhus, och det ledde också till en utbildning till mentalskötare. Men till julen då ville jag ju hem förstås, och det billigaste färdmedlet det var ju att ta nattbussen då från Centralen upp till Nordmaling. Men problemet är att det var ganska kallt på den här tiden. Det var ju riktiga vintrar det här i början på 60-talet. Och då visade det sig att bussens värmesystem var helt ur funktion. Det fanns inte en minsta lilla gnutta värme i bussen. Så den snö som vi stampade av oss i Stockholm, den följde med hela natten upp och över utan att smälta det minsta. Och E4-an, den fanns ju inte på den tiden, utan det var ju en slingrande riksträtton genom byar och samhällen. Och men det som räddade livhanken, det var nog att på dubbelsätet så hade vi hamnat i sällskap med en dam i samma situation. Vi insåg ju snabbt att det här gällde ju att överleva, så vi kröp ihop allt närmare varandra. Så vi bredde ut överrock och kappor på varandra och kröp ihop så tätt vi kunde för att få lite kroppsvärme av varandra och få och under den här filtarna eller täckena som vi bredde över oss. Ja, någon annat intresse än värmen fanns det faktiskt inte, för jag hade redan då upptäckt att Gunilla fanns där på sjukhuset och började snegla på henne och tänkte kanske att efter jul man skulle sätta in en stöt, så att och jag kan ju inte tänka mig att den här damen hade något annat intresse av mig heller annat än att hålla värmen uppe och överleva upp till Nordmaling. Jag minns inte, det var ju naturligtvis högljudda protester i bussen. En högljudd passagerare, han skrek högt och tydligt och försäkrade att han skulle aldrig åka hem mer om inte han hade råd att ta taxi hela vägen. Ja, vad jag minns av den här resan var ju i alla fall att vi överlevde och vi kom upp helskinnade, och den här damen hon for åt sitt håll och vart det vet jag inte, och vi bytte inte ens namn med varandra, utan vi försökte bara ha det så varmt och ombordat som möjligt den här natten. Men det var blivit julminne för livet i alla fall. Jag tackar den här varmblodiga kvinnan för att jag undkom det här äventyret utan men.
Det var ju en verklig nyhet att du hade den där bakgrunden.
Ja, jag har ju den här mentalskötarutbildningen i botten och hade tänkt min socionomutbildning också, men som tack och lov så kom jag in på en annan bana. Ja, som kontrast till den här mycket, mycket kyliga resan så tänkte jag för dig Per-Eddie och för lyssnarna få spela då en julsång som jag förknippar med värme och ljus och ombonad, och det är Nu tändas 1000 juleljus med Carola.
Mm.
Jag heter Per Eddie Björkstam och jag har fått besök av Görel Brattström som sitter mitt emot mig. Välkommen Görel.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
Jag tänker berätta ett mycket gammalt julminne för dig.
Ja, vad roligt. De är bäst.
Ja, jag kan tänka mig det. Det var året var 1947 och då bodde jag i Hörnefors. Och där föddes jag 6 år tidigare. Och vår familj bodde i ett litet hus vid Hörnån. Min kusin som var jämnårig bodde på övervåningen. Och en bit bort intill vår tomt så fanns det ett litet torp. Som beboddes av en gammal soldat. Kanske en avsutten kavallerist eller någonting. En skäggig man som hette Gustav Hök och alltså kallades han för Höken rätt och slätt.
Givet.
Några dagar före julafton så fick min kusin och jag i uppgift att gå till Höken. Med lite lussebullar och pepparkakor. Och att hälsa från mamma. Vi skulle artigt bocka och säga god jul. Sagt och gjort så traskade vi iväg då i en stig i djupsnön. Och knackade på hos Höken. Som öppnade och mottog vårt ärende. Med lite grymtande kan man säga. Tack. Vad snällt, tack. Jag skulle ha haft någonting att bjuda på, men jag har ju inte något hemma, men jag kanske kan hitta på någonting. Jag kanske kan visa någonting livat. Vill jag välja sig på konstflygningar? Jo, det är klart, det lät ju spännande, så vi tittar på varandra och nickar ganska storökt. Höken hämtade en gammal tidning och tog ner en burk sirap och lite spisbröd ur skafferiskåpet och så ställde han det på bordet. Sen rev han en bit av tidningen och så strök han lite sirap på kanten och gjorde en liten strut och så en till. Vi fick hålla i strutarna medan han fyllde dem med sirap till en tredjedel. Sen hämtade han påsen med havregryn. Nu går vi ut men söl inte ut sirapen och så stick ni ner struta i snön. Men försiktigt. Ja, vi gjorde som han sa. Och så kom han efter med havregrynet och smulat spisbröd som han strödde omkring och i strutarna. Nu går vi in och vänt. Ställer bakom fönstret så ska jag få någonting till att komma ihåg. Ja, det tog ett tag. Sen kom ett par kråkor flygande. Landade på snön. Och se, en av dem stack ner näbben i struten. Fastnade i den nu kalla sirapen med struten täckande ögonen och sen bar det iväg. Rätt upp i luften. En roll, en looping och en roll till innan struten föll av. Och det dröjde inte så länge förrän nästa kråka besökte strut nummer 2 med en ännu mer akrobatisk uppvisning. Vi tjöt förstås av förtjusning, liksom Höken själv. Han gapskrattade och slog sig på knäna. Har ju sitt, na värre. Nu får jag gå hem till mamma och berätta att jag har fått någonting att komma ihåg längre än till julaftonskvällen. Ja visst, jag minns det än. Fast det snart är 70 år sedan. Men jag har aldrig försökt upprepa Hökens konstflygning. En gång var tillräckligt och den julen den var minnesvärd. Den saken är klar.
Mm, jag förstår det.
Ja, nu ska vi höra en låt. Med min favoritorkester sedan 50-talet, Spike Jones, från en julskiva. Och den sjungs av en liten flicka, låter det som. Och i svensk översättning kan man säga att titeln är Det enda jag önskar mig i julklapp, det är mina 2 framtänder.
My two front teeth.
Ja, då är det min tur att berätta julminne. Jag heter Görel Brattström och jag ska berätta mitt julminne för Sten Lundin, som vi kan kalla för Mr. Radio Örnsköldsvik.
Ja, det vet jag inte. Men mycket radio är det.
Mycket radio är det. Det här är ett julminne som också ligger en tid tillbaka, men det var en återkommande händelse, även om inte julminnet återkommer så ofta. I min ursprungsfamilj, i mitt ursprungshem, så var vi alltid sju till middag. Mm. Min mamma var hemma, men hon var absolut ingen hemmafru. Det luktade aldrig nybakade bullar eller förekom ens en gång matost när vi kom hem från skolan. Hon var inte särskilt intresserad av matlagning. Hela idén från min mammas sida var att en middagstillagning skulle ta max 30 minuter. Annars så stal det tid från annat, till exempel att skriva eller läsa. Och det var mycket rationellt och följdriktigt. Så var det ju så att då hade vi en matsedel, eller snarare kan man väl kalla det för mathållning, som var identisk vecka efter vecka. Det var pannkaka och spenatsoppa på måndag, och det var bruna bönor och ärtsoppa, bruna bönor och fläsk på tisdag, och det var ärtsoppa på torsdag. Och så där rullade det på. Och det var så att en del av oss hoppades att våra kamrater skulle då be oss kvar på middag efter samvaro efter skolan. Men på juldagen så var det faktiskt fest, för den firades alltid hos min farfar, eftersom det var min farmors födelsedag. Och hon dog 56, men den där traditionen fortsatte i alla fall 15 år efter hennes död, att vi samlades hos farfar. Och han var en lite överdriven person på lite olika sätt, så att det var oerhört uppdukat hos honom. Och det visste vi längtade dit. Det var i princip för mycket av allting. Det var grishuvud, och det måste jag säga att det är en riktig horror. Jag förstår liksom inte att man kan ha det ens en gång. Och det var grisfötter och prinskorv och sillar. Det var absolut vad man kan önska sig. Men vad jag mest kommer ihåg, och vad som jag aldrig hade ätit förut, det var ju den här rökta rensteken. Och den längtade, jag kunde längta efter den bitvis under året. För den var så oerhört god, och det var stora skivor, och den var glansig, och den var liksom mjäll och fin. Och då tänker jag att var renarna större för, eller var jag bara mindre? Men alltså just den här rensteken är ett sånt där oerhört starkt minne som jag har, att det var så gott att man skulle få det när man kom dit. Och min farfar, han berättade oändligt långa och uttröttande historier ur sitt affärsliv. Men det gavs ju då väldigt mycket tid att sitta där och äta och glufsa i sig desto mer. I efterhand så kan man nog betrakta det här, den där juldagen, närmast som en orgie. Och i efterhand tycker jag också att det var synd att jag inte lyssnade bättre till de här historierna från ett Europa mellan 16 och 65. Men rensteken kom jag aldrig att hitta en lika god, och dagen efter den här orgen så var alltid några av oss sjuka. Ja, så såna julfester har man inte numera, som tur är. Nu ska jag spela en julsång som heter O Holy Night, men den heter på San VVD på det språk som Angelique Kidjo sjunger.
Gone.
Det var Görel Brattströms önskemusik just nu, och det var en lite annorlunda version av O helga natt. San David det tror jag det heter. Mm. Den. Nu har det kommit in en lång och reslig man här. Ja. Välkommen Pelle Elving.
Ja, tackar för det. Tack, tack.
Som om en stund ska berätta sitt julminne och spela sin musik. Och jag heter alltså Sten Lundin. Och Görel presenterar mig som Mr. Närradio, vet jag inte. Men då är väl du Mr. Jazz och Blues, kanske?
Ja, det är mycket möjligt.
Ja. Så kommer Mrs. Jazz och Blues sen också.
Jamen.
Ja. Nåväl, jag har funderat mycket på vad jag skulle berätta. Jag tror jag berättade förra året att jag har inte så hemskt många minnen från min barndom eller ungdom. Och jag tror möjligen att det beror på att min pappa dog när jag var relativt liten och att det liksom har suddats ut de där minnena. Men en del finns väl, men framförallt så är det en upplevelse kanske som jag har. Jag har ju vuxit upp i en kristen familj och sådär, och vi har ju firat jul och med krubb och allting sånt där. Men så när jag började komma upp i tonåren och så plockar vi fram krubban, så helt plötsligt kom jag att tänka på att det här är ju egentligen inte ett dockskåp på så sätt att man liksom sätter in dockor och leker med figurerna och sådär, utan det kanske är verklighet. Det som har hänt och som hände där i Betlehem. Och jag har tänkt då på Maria, Jesu mor, när hon fick änglabesök och ängel säger att hon ska bli gravid och föda ett barn. Jag funderar på vad tänkte hon egentligen. För att säkert många tankar, eller om hon inte var så överväldigad att hon inte hann tänka alls. Men att helt plötsligt vara gravid, och vad skulle Josef säga? Och vad skulle bli, vad skulle folk säga? Mycket prat runt omkring det här. Nu har vet vi ju en hel del liksom om det, vad Bibeln beskriver. Men det som har liksom slagit mig väldigt starkt, det är just det här att om det nu är sant och det är en verklighet, så är det ju helt otroligt och fascinerande. Alltså att Gud blir människa. Och det här förundras jag över varje jul då, och att han kommer till oss och att han utlämnar sig själv och blir så hjälplös som ett litet barn. Och om det vore påhitt så kanske historien runt jul skulle ha varit annorlunda. Mm. Därför att det var de första vittnena som fick berätta om det här, det var herdar. Och herdarna var de allra lägst stående av alla på samhällsstegen. Herdar var inte godkända som vittnen i domstol, till exempel. Ett annat grupp människor som inte heller var godkända, det var kvinnor. Om det var 10 kvinnor som hade sett samma sak och skulle vittna i domstol, så godkändes inte det. Men det var det 1 eller 2 män, så var det helt okej. Okay. Bara det inte var herdar. Och det berodde på att herdarna måste jobba på sabbaten också. Mm. Fåren tog ju inte ledigt, utan därför så var de väldigt lågt ansedda. Och de utväljer alltså Gud till att vittna om det här och berätta om vad som har hänt. Och likaså kvinnorna som då får vittna om Jesu uppståndelse, som blir de första vittnen. Att Gud bryr sig inte om våra underkännanden av varandra eller andra. Och även främlingar från fjärran land. Vi har ju invandrar debatt i Sverige idag. Mm. Men Gud väljer de som kommer långt bort ifrån, från österländer, land, de vise männen och så vidare. Det finns väldigt mycket i det här som är så fascinerande och som tar tag i mig. Och det är kanske mitt starkaste julminne och mina starkaste julupplevelser i samband med det här. Och då har Carola skrivit en sång, hon har inte skrivit hela texten. Det är en norrman som har gjort det. Kommer inte ihåg vad han heter just nu, men hon har gjort melodin och sjunger den här. Och det är just omkring Marias funderingar omkring barnet i krubban där. Vad är det här? Himlen i min famn heter den.
Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga? Vem tog mörkret bort i herdars blick din första natt? Vem har flätat kronan av strå omkring din panna? Vem har fört reviser till vårt stall, min kära skatt? Är du en av tusen små? Är du han de väntar på? Du, mitt lilla barn, en ängel givit namn. Är du jordens dolda skatt? Dansar skuggor, nu är ängen borta. Han sa så mycket vackert, mycket mer än jag förstår. Är du en av tusen små?
Själva himlen som
stjärnan som speglas i ditt öga. Himmel, diamanten över staden Betlehem.
Ja, då är det min tur, Pelle Elving, att vara stafett mottagare från Sten. Och mitt emot mig här i studion, där sitter Mrs. Jassi Övik, får vi säga. Och en kär kollega i styrelsen för Perdido Jazz, nämligen Inge Grönroth. Hjärtligt välkommen.
Tack för det, studion. Pelle. Tack ska du ha. Det ska bli kul att höra vad du har berättat.
Ja, man har väl upplevt lite jular under åren som gått. Och jag tänkte berätta lite grann om alla fäder och kanske mödrar också har varit tomtar någon gång i världen och tiden. Och hos oss då, när vi bodde i Bonäset, så var jag ofta tomte. Och som brukligt är, så ska man alltid ut och köpa en kvällstidning, Expressen eller Aftonbladet. Och så skedde alltid, och oftast efter Carl Bertil Jonssons julafton, då julklappar och så vidare ska delas ut. Och det pågick ju i många år, och dottern Anna-Karin, hon började tänka på det där. Ska du inte fara och köpa tidningen snart, när hon var 7-8 år? Och då hade hon ju genomskådat att det var fadern i huset som var jultomte. Och då hade jag då vidtalat en granne ute i Bonäset att du ska vara tomte hos oss om du har möjlighet, och det hade han. Och han fixade utstyrsel och allt. Och när Carl Bertil Jonsson var avslutad, då säger jag att nu måste jag fara på kiosken och köpa en kvällstidning. Och sagt och gjort, och hon låg ju med hela ansiktet. Hon hade ju räknat ut att det var jag som skulle komma tillbaka utklädd i tomtestyrsel. Men så var det inte alls, utan det plingade på dörren. Instiger tomten. Och den tomten var något kortare än vad undertecknad är. Och förvåningen, mungiperna åkte lite längre och längre ner. Och sen så kom jag hem med en express som jag hade lagt i garaget. Och nu har jag varit och köpt tidningen. Men vad trevligt att tomten är här. Och minen på dottern, den är obeskrivlig. När hon såg att det var inte jag. Så än idag, trots att hon börjar komma upp i åren, så undrar hon, vem var tomten? Och så gick det till. Och det var jättekul liksom att se hur man kunde lura ett litet barn, som man kanske inte ska göra annars. Men i det här fallet får man ju luras lite grann.
På
julafton. Ja. Och så att det var faktiskt jättekul alltså. Ja, det var min lilla berättelse. Och nu ska jag spela en sång som heter Betlehems stjärna. Med en text av Alice Signer, och musik är Viktor Rydberg. Men det är en annan Viktor Rydberg. Och här hör vi på flygelhorn Dan Johansson. Och sen så är det Peter Tikkanen trio med Peter Tikkanen på piano. Och Johan Englund trummor. Och Öviksbon Tobias Helén på kontrabas. Och Betlehems stjärna kommer här nu.
Oh,
och jag som har tagit över stafettpinnen här ifrån Pelle heter Inge Grundroth. Och jag säger välkommen till Tommy Dicken som sitter här mitt emot mig just nu.
Tack ska du ha, Inge. Ska vi sjunga en stump?
Ja, det kan vi göra. Vi sjunger tillsammans i Nota Bene annars, men vi sjunger nog inte idag, va?
Nej, vi gör inte.
Nej. Jag tänkte berätta ett litet julminne för dig, Tommy.
Mm.
I vår familj så är det tradition att vi äter lutfisk på julafton. Och då ska det vara vitsås och mycket kryddpeppar och så där, riktigt smaskigt.
Mm.
Först så blir det ju det här vanliga med köttbullar och sill och det här du vet, kallsylta. Men sen så ska man ju alltid avsluta med lutfisk. Och det är snudd på dödssynd att man äter före julafton. Eller ens provsmakar, alltså det finns bara inte.
Oj då.
Den är julafton som gäller, så att du förstår ju att den är efterlängtad. Den här fisken. Och det var alltid pappa, då, min pappa Sture, som skötte om att lägga lutfisken i blöt. Mm. Innan julafton. Så att den skulle vara färdig och lagom till för att koka då. Och det skulle bytas vatten och med jämna mellanrum. Och lagom till julafton alltså. Och det hade han ju gjort även här jul. Då, den här julen för, ja kan det vara, 40 år sedan ungefär. Mm. Början på 70-talet. Och vi var samlade till julmiddag. Morfar var med, morfar Algot. Och pappas gamla faste Rut var med. Och de var ju sådana riktigt stora lutfiskälskare. Så då, när den här förmaten då var uppäten och väntade på lutfisken då. Så mamma hade kokat och gjort ordning då. Och vi satt där och tänkte, väl inte, du vet, munvatten och allt det här som riktigt godis. Så mamma hon tog och lyfte på pannan och på locket och tog upp den här fisken. Som vi längtade efter. Men att det fanns ingen fisk. Mm. Det fanns ingen fisk i pannan. Det enda som var, det var bara vatten och en sån här simmig sörja. Och det var som man säger i husen, det var som ett mö. Som man säger i husen. Det var ingenting kvar alltså. Och vi kunde inte fatta vad det som har hänt. Alla besvikna. Alltså morfar som hade längtat och längtat och pappa som hade längtat. Det fanns ingen lutfisk.
Och vad hade hänt?
Ja, vi vet inte. Vi har fortfarande inte fått någon klarhet i vad hände med den lutfisken. Den bara försvann.
Mm.
Någonting hade gått fel i lutningen antar jag.
Mm.
Och det har aldrig hänt varken före eller efter. Men den julafton, den fick ett väldigt, den julaftonsmiddagen ska man säga, den fick ett väldigt snöpligt slut.
Ja, det förstår
jag. Så vi fick vara utan, men allt andra goda fanns ju. Men just det här att inte få någon lutfisk. Ja. Numera köper man ju färdig lutad fisk, allting är klart. För att vara utan, alltså. Det går ju bara inte.
Ja, jag måste avslöja, vi åt i söndags.
Nej, jo. Det är ju dödssynd.
Inte hos oss.
Inte förrän på julafton, nej, men hos oss är det så. I alla fall, vi har fått mycket goda fiskar sedan dess, alltså, men den julafton längre. Och mamma var ju så besviken.
Mm. Det förstår jag.
Ja. Så var det med den. Och jag tänkte spela en jullåt som vi alltid börjar vår jul med. Den spelar vi då dagen före julafton. När vi klär granen, då lägger vi på en låt med Dean Martin som heter Winter Wonderland. Och den går då runt den här skivan hela julhelgen och ända fram till när det är dags att klä av granen. Då ska vi spela den igen, för då är det avslut. Och sen får den ligga och vänta tills det blir jul igen. Så Winter Wonderland med Dean Martin ska vi lyssna till.
Mm.
Sleigh bells are ringing, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. Yeah, in the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. Oh, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire. Dream by the fire, two faces unafraid, the plans have been made, walking in the winter wonderland.
In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown.
He'll say,
say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Or later on, we will conspire as we dream by the fire. Two faces unafraid, the plan that we made, walking in the winter wonderland. Oh, walking in the winter wonderland. You hear me talking, walking in the winter wonderland.
Ja, det här var Dean Martin som sjöng Winter Wonderland, en härlig gammal låt. Jag heter Tommy Dickens och nu är jag värd en liten stund för det här julminnesstunden. Och in i studion har jag fått Anki Hagström. Välkommen Anki.
Tack Tommy. Trevligt.
Ja, och det jag ska berätta för dig nu, det är faktiskt lite ekivokt så där, så att jag får väl be alla lyssnare som inte klarar det att stänga av radion en liten stund.
Ja.
Går det bra, tror du?
Ja, jag tror det. Ja. Jag ska hålla i mig. Jag tror jag pallar för det här.
Ja, vi prövar. Det här var alltså, vi flyttade min hustru Eva och jag med barn till Själevad någon gång på 70-talet. Och vi började tidigt med att spela tennis varje söndag kväll. Och det har vi faktiskt fortsatt med under alla år. Nu gör vi det i Matsborgen.
Mm.
Men då var det alltså i Själevadskolans gympasal som vi spelade innan Matsborgen fanns. Och vi brukade spela mixed tennis med våra goda vänner Leif och Birgitta Dahlberg.
Mm.
Och så gör vi än idag också. Och det här var då, tror jag, någon gång i början på 80-talet. Det var sista söndagen före jul som vi spelade. Och i söndags var det sista söndagen före jul också faktiskt. Men det här då på 80-talet. Då var det så att Leif och jag, vi skulle fixa lite grejer innan vi kom till den här tennistiden på söndag kväll. Vi skulle köpa lite julutstyrsel, bland annat sån här tomtemasker, vet du, som man hade för och satte för ansiktet med små prickar för ögonen som man skulle kunna se igenom. Och så ett stort vaddskägg då, som hängde under. Och så tjejerna skulle börja spela på den här timmen vi hade. Och när vi kom då till herrarnas omklädningsrum och bytte om där, så var vi ganska upprymda. Så där vi satte på oss och testade de här maskerna. Det såg ju jättekul ut. Och så behöll vi dem på och så bytte vi om där, så kom vi på en män. Ska vi skoja med tjejerna och klä av oss nakna? Och så springer vi in med de här maskerna på och överraskar dem. Ja, vi blev ännu mer upprymda. Vi tyckte det här var jättekul. Jag ska säga också att det här var före mobiltelefonernas tid. Det har med saken att göra. Ja, vi klädde av oss helt barfota och tog med oss tennisracketarna och så satte vi på oss de här maskerna då för ansiktet. Och man såg ju nästan ingenting där, men gud vad roligt det var. Och vi hörde att de spelade där inne när tennisbollen studsade. Så det var ju helt klart. Så öppnade vi dörren och sprang in där i gymnastiksalen och så dansade vi och skojade och så sjöng vi då, nu är det jul igen, nu är det jul igen. Och så dansade vi runt där nakna. Det måste ha sett hyfsat roligt ut i alla fall. Och vi trodde ju då att nu skulle de ju tjuta och skratt, tjejerna, när de såg oss. Men det var alldeles tyst. Så vi slutade sjunga och dansa där och så tog vi av oss maskerna så vi kunde se någonting. Och där stod det fyra stycken damer med gapande munnar och stirrade på oss. Och ja, vad hade hänt? Ja, man kan ju inte dölja särskilt mycket med en tennisracket heller. Så vi fick ta de här tomtemaskerna och dölja det vi kunde. Och så fick vi försiktigt smyga ut därifrån till omklädningsrummet. Och det visade sig då att det hade blivit en ombokning där som vi inte hade fått reda på i tid. På grund av att vi inte hade mobiltelefoner. Ja, så det där var ju lite speciellt minne, eller vad säger du?
Ja, hörru du, det där var... Ja, man skrattade efteråt, men
ja.
Precis när det hände kunde ni väl hålla er på skratt?
Ja, det var ju inte så särskilt roligt då, men vi har ju berättat det här många gånger sen.
Ja.
Ja, nu ska jag spela en liten sång för dig. Och då blir det ett sång till Carl Bertil Jonsson, 14 år. Det tycker jag passar bra i dessa tider. Och det är alltså The Real Group som sjunger den här gången. Och innan jag spelar den så ska jag tala om att egentligen så ljög jag lite grann faktiskt här nu. Det här var inte vi som gjorde, utan det här var en story som jag läste i Dagens Nyheter på 60-talet. Som Jolo, den härliga författaren Jan-Olof Olsson, skrev. Ja. Och det minns jag än idag, så att jag tyckte den passade bra som julminne.
Ja, du stal den. Ja. Den är bra den där, Tommy.
Ja, visst är den.
Visst är den underbar.
Vet du att vi har haft Real Group med Köra Nota Bene 2 gånger här på stämning i advent?
Jajamensan, det vet jag.
De är härliga.
Ja, de är det. Nu tänker jag berätta för dig någonting. Inte ett direkt julminne, för att när jag tänker tillbaka på julen och så tycker jag alla jular var ungefär likadana. Antingen var vi hemma hos oss eller så var vi hos någon av mina tre morbröder med familjer. Och det var full fart. Men de flöt liksom ihop.
Mm.
Så tänkte jag, då kan jag berätta om nyårshelgen vid millennieskiftet istället. För man säger ju att julen var in till påska, så att det borde ju stämma. I alla fall så firade vi den helgen i Vassijaure. Det är den nordligaste svenska riktiga järnvägsstationen utefter Malmbanan.
Mm.
Och vi var tre familjer som hade lånat hus mitt i fjällvärlden. Och så åkte vi Norgevägen upp och bara det var ju jättevackert. Det var stilla och lugnt och sagolika vyer över Torneträsk och Lapporten, Abisko och Björkliden och allt vad det var. Men nyårsnatten var magisk. Det var alldeles stjärnklart. Och jag har varken förr eller senare upplevt ett sånt norrsken.
Mm.
Har du sett såna här fantastiska norrsken?
Ja, nog tycker jag det.
Ja, här ser man dem ju faktiskt så här långt norrut. Men då befann vi oss faktiskt ytterligare då 82 mil norrut om man ser från Övik. Men det var i alla fall helt stjärnklart som jag sa. Och gröna jättesjok flammade över den midvintersvarta natthimlen. Dessutom är det ju rosa inslag i skådespelet. Och så sprakar det ju om norrskenet också, där det drar fram.
Ja.
Vi hade inga fyrverkerier med oss, men det var inget vi saknade heller. Ibland är det ju faktiskt så att naturen och naturfenomen överträffar det artificiella.
Jo.
Så det var fantastiskt.
Mm.
Och dagen innan vi for upp till Vassijaure, det ligger strax utanför riksgränsen.
Jag har varit där.
Du har varit där, ja, då vet du det. Jajamän. Men alla vet kanske inte riktigt hur de här små platserna ligger i förhållande till varann. Men dagen innan, som sagt var, då åkte vi ut till Jukkasjärvi bara för att se hur ishotellet såg ut, för det är ju nya modeller varje år.
Mm.
Och det var intressant, för när vi kom dit så var det full aktivitet. Det visade sig nämligen att det svenska inslaget bland 25 världen över som skulle sändas live på nyårsnatten, det höll på att generalrepeteras. Så inne i iskyrkan där stod ett par vackert klädda i sina samiska högtidsdräkter. Och alla bröllopsgästerna var också högtidligt klädda. Och då satt de på de här isbänkarna med renskinn på. Och det var jättefint. Och utanför så var det då en massa renar som drog aktier. Och det gällde ju att marknadsföra det här stället när det nu fanns ett sånt tillfälle. Och så var det hundspann ute då på Torneälven och full aktivitet. Och det var språk ifrån hela världen man hörde. Så det är fantastiskt. För jag kan ju jämföra Jukkasjärvi när jag växte upp. Det var ju liksom bara en svart liten plats in the middle of nowhere. Och nu är det internationellt och väldigt känt.
Mm.
Så det var också en upplevelse som inträffade samma nyårshelg.
Mm. Jag har aldrig varit dit till ishotellet. Det skulle vara spännande att se.
Ja, ja, det är fantastiskt. Alltså, det är verkligen en upplevelse.
Mm.
Och bara själva idén att man lyckades
otroligt
med det här. Mm. Ja, för det var många som tyckte att Yngve Bergqvist, som han heter, som tog initiativet, var fullständigt galen.
Mm.
Men det blev en lycka. Träff, verkligen.
Tänk om någon kunde vara lika galen här i Övik också.
Ja, precis. Ja. Mm. Hörru, du, vad tror du? Ska vi lyssna lite på Nisse Landgren när han sjunger When You Wish Upon a Star?
Ja, men det tycker jag absolut vi gör. Han är ju ärlig.
Han är det.
When you wish upon a star,
makes no difference who you are. Anything your heart desires can come to you. If you're request is too extreme when you wish upon a star as dreamers do. Fate is kind.
Nils Landgren med When You Wish Upon A Star. Vilken musikant.
Ja, jag hoppas vi får honom till Övik snart.
Igen. Ja, ja. Åsa inledde med att säga att när man har gjort saker två gånger, då är det plötsligt en tradition. Och nu tänkte jag göra en sak för andra gången, nämligen gå igenom den här kom ihåg-listan som Jackie Sjödin har skrivit. Den som heter Jul. För jag läste den i fjol och nu läser jag den i år. Och då är det som sagt då risk för att det blir en tradition. Snart är vi framme. Äntligen är det. Månad december. Datum 24. Längre stökats i hiskelig fart. Är ni nu säkra att allting är klart? Att korven är stoppad och klapphögen shoppad. Och skinkan grillerad och grytan är doppad. Att gröten är saltad och syltan är syltad. Att granen är ärligt och hederligt snyltad. Att vita är taken och tomten är vaken. Att staken med ljus faller maken i smaken. Att musten är mummad och glöggen är ljummad. Och du under armen så mumman är mummad. Att fisken är lutad och veden är späntad. Och julaftons morgon förkylningen väntad. Att raddan är limmad och rutan är gimmad och fläskbiten lika som versen är rimmad. Att fisken är benad och släkten försenad och renen är borstad och borsten är renad. Att magen är utlagd och sillen är inlagd. Att börsen är tom och semestern är skrinlagd. Att klappen är lackad och morfar är packad och tackan för fina fiolen är tackad. Att ljusen är stöpta och grisen är fotad. Att barnen är döpta och svärmor är motad. Att mandeln är skollad och hunden är bajsad och kvällen förtrollad och Arne är bajsad. Att gröten är manlad och ljuslingan funnen. Att backen är handlad och bocken är brunnen. Att mamma är matchad och pappa är vaskad och ritchen är ratchad och räven är raskad. Att granen är skrudad och vinden är pinad. Och äpplet glaserat och klämmen är tinad. Att Jansson är strimlad och kusen är spattig. Och Jonsson har gett sitt paket åt en fattig. Att kvittot är sparat och handlandet håsat. Och att Kalle Anka är nyligen påsatt. Och revbenet spjällat och blåsen är tända. Och barnen är trånande, tindrande, spända. Att kåken är fejad och julkärven grejad. Och krukan är drejad och levern pastejad och gurkan är mejad och brandkåren lejad och tomten är slagen i glaset och hejad. Ja, är detta fixat så slipper ni strul och får er en välordnad fin god jul.
Ja, jag har inte fixat allt det där än.
Nej, men du har en vecka på dig, ja. Lite drygt, Tommy.
Vad bra.
Ja, jag tycker den är jättehärlig. Nu ska vi avsluta. Och tacka så hjärtligt för oss, vi som har gjort julstafetten den här morgonen, förmiddagen. Och nu ska Bo R. Holmberg läsa det sista avsnittet av sin roman Återvändarna.
Men då säger vi tillsammans.
God jul och gott nytt år!
Återvändarna resumé. Mårten Olofsson från Öllånger erkänner att det är han som stulit rocken, biljetterna, pipan, tobaken och brevet som han fann hos den döde på banvallen. Men enligt honom hade han själv blivit bestulen på allt detta på Hotell Örn. Och Levi får också reda på att den mannen nog suttit med municipalstyrelsen under middagen på Hotell Örn. Fallet är löst. Det är en bror till den döde på banvallen som tagit honom av daga. En förman på Framnässågen som ingår i municipalstyrelsen. Och nu har man också fått reda på att den man som skadade Morells hustru finns på järnvägsstationen. Återvändarna, avsnitt 14, sista avsnittet. Morell sprang längs fjärden. Långt där framför honom stod stationshuset, det nya tegelhuset. Men fanns ett tåg inne redan? Ingen rök kunde han se, han måste hinna. När skulle tåget avgå? Det visste han inte riktigt. Men de resande satt redan i väntsalen, hade Evert sagt. Och där satt han också, han som stuckit kniven i hans hustru. Och nu skulle han ge sig av. Han måste hinna. Det bultade i hans bröst av ansträngning. Nu var han nära. Han såg loket, han såg vagnarna. Hur många var det? Hade folk redan börjat ta sig in i tåget? Ingen rök än. Det var inte igång. Det väntade. Han kom upp på perrongen, gick snabbt fram till en vagn och kände på dörren. Den var fortfarande låst. En äldre med sotigt ansikte sträckte sig mot honom. Vi går inte än, sa han. Morell nickade. Han låsade batongen och gick mot dörren. Han öppnade den. Träbänkar. Resenärer. Mitt på golvet en barnvagn i trä med stora hjul. En kvinna drog den fram och tillbaka och försökte tysta ett gråtande barn. Morells ögon for över alla som satt där, ett 20-tal, tysta, förväntansfulla. Han dolde sitt vapen i fickan men höll batongen synlig. En familjen, en hustru och hennes man, två yngre män, men inte han. Ingen som liknade den man som stuckit kniven i hans hustru. Ingen stor man med djupt liggande ögon. Fanns det ett avträd av något slag? Han visste inte. Han stod kvar vid dörren och så hörde han tåget komma igång. Och de reste sig alla i salen som om detta var en signal. Morell gick ut, ställde sig nära dörren och såg dem gå fram mot tåget. Röken var kraftig och kom i puffar, svepte upp över människors ben och kroppar, gjorde dem otydliga, nästan osynliga. Men så trädde de fram igen. Dörrarna öppnades, fotstegen fälldes ner. Men han fanns inte här och inte i väntsalen. Var var han någonstans? Hade Evert blivit felunderrättad? Bara tre vagnar var det. Fanns det förbindelse mellan dem? Om tåget kom iväg måste han hoppa på det. En rökpuff planade ut och försvann och vid vagnen närmast loket framträdde en stor gestalt. Och kvinnan han sett och barnvagnen, hon var i färd med att lyfta den. Bakom dem var han. Han böjde sig ner, han försvann. Men så blev han synlig igen. Jo, där var han. Hade han Morells revolver? Var det han som hade den? Hans ögon svepte runt perrongen och fastnade på Morell. Han stillade till. Morell såg hans hand röra sig och sen såg han vapnet. Barnvagnen var halvvägs uppe. Knivmannen slet till sig den. Det dunsade till när trähjulen stod mot perrongen. Stilla! Skrek Morell. Blickar från de som var på väg upp i vagnarna vändes mot honom. De såg vapnet i hans hand, skrik och rörelse. Några trängde sig upp på tåget, andra försökte springa tillbaka mot stationshuset. Bara inte hon, bara inte kvinnan. Hon stod kvar mellan Morell och knivmannen. Hon slet tag i barnvagnens handtag och försökte dra undan sitt barn. Knivmannen höll vagnen framför sig. Morell hade inte fri sikt. Han sprang några steg åt sidan. Undan, skrek han. Men kvinnan höll krampaktigt tag i handtaget. Hon böjde sig ner för att ta upp barnet. Knivmannen sparkade henne i huvudet så att hon föll ner på perrongen. Bakom vagnen hukade knivmannen. Revolven riktades mot Morell och så sköt han. Morell kastade sig åt sidan och rullade runt. Knivmannen hukade bakom vagnen. Kvinnan låg kvar på marken. Han höll revolven riktad mot Morell. Morell såg hur han kramade avtryckaren. Men det kom inget skott. Inget ljud av ett dånande skott mot honom. Knivmannen tittade på vapnet. Han försökte igen. Morell stod stilla på knä. Det är väl för långt ifrån, tänkte han. Men det kom inget skott. Vapnet klickade igen. Istället sköt knivmannen iväg vagnen. Hjulen började rulla med hög hastighet snett längs perrongen mot spåret. Morell var fort uppe. Han sprang ner hukad för att stoppa vagnen innan den rasade ner på spåret. Han kastade sig och kanade på perrongen mot ena hjulet som han fick vatt i medan halva vagnen lutade ner mot spåret. Han hävdes upp, fick upp vagnen. Barnet grät hjärtskärande. Morell sköt vagnen tillbaka mot stationsbyggnaden och vände sig om. En tjock rökpuff hindrade hans syn, men så upplöstes den och ändå, han syntes inte. Knivmannen fanns inte där. Där! Skrek någon och Morell begrep att han rullat under tåget och var på väg till andra sidan. Morell sprang framför loket och ner på spåret men han kunde inte se honom. Han böjde sig ner för att titta under tåget och insåg att knivmannen vänt om. Han var tillbaka på andra sidan. Han sprang fort över spåret på nytt och såg honom. Han var på väg in i väntsalen. Var den tom? Hade folk gått in i salen? Morell såg kvinnan Hon låg fortfarande på marken och barnvagnen nästan framme vid stationsbyggnaden. En kvinna hade böjt sig ner över barnet och försökte lugna det, och längs väggen tryckte några. I vagnarna nyfikna ögon. Det var väl ingen inne i väntsalen? Morell gick mot den, stoppade revolven i fickan för att öppna dörren, kom in i väntsalen. Han var där alldeles vid dörren. För ett ögonblick var Morell inte beredd. Ett hårt slag över handen fick honom att tappa batongen. Han famlade efter revolven men han inte. Han såg kniven. Den högg mot honom. Han vek undan. På golvet låg batongen. Han hade inget till försvar. Kniven var nära honom. Gång på gång kom den nära. Han sprang åt sidan, hoppade över en bänk och fick fram sitt vapen, riktade mot den andra. Släpp kniven, skrek han. Knivmannen gjorde ytterligare ett anfall. Morell sköt inte. Revolven vilade tryckt i hans ena hand, men han sköt inte. Han backade på nytt. Släpp kniven, sa han. Jag skjuter. Rösten var låg men bestämd. Klicka inte, tänkte han. Revolven var riktad mot knivmannens bröst. Han var 3 meter ifrån. Han höll kniven ovanför huvudet. Ansiktet var stelt av hat. Den obrukbara revolven stack upp ur hans rock. Han gick ett steg framåt. Morell rörde sig inte. Han log. Ja, kom du, viskade han. En kniv mot en kula, den kommer att slita sönder dig innan du hinner rispa. Och då blev han stilla. Han såg ut som om han tänkte försöka undkomma. Han backade ett steg. Morell kramade avtryckaren. Men så släppte mannen kniven och blev stilla. Morell höll revolven stadigt mot honom medan han plockade upp batongen. Han var stor som ett mindre hus, men han var knivlös nu. Morell tog ett hastigt steg framåt, lyfte batongen och slog ett hårt slag över munnen på honom som fick honom att vackla. Men han stod. 20 år, viskade Morell. Min far gav dig 20 år. Nu ska jag ge dig 20 år till minst. Nästa slag tog i pannan. Men han föll inte. Han svajade, men han stod. Oskar Olsson Hellander, det är så du heter. Är det? Slaget tog mot kinden. Han lyfte sin hand till skydd, men han svarade inte. Det här är för knivhugget, sa Morell, och det krasade i hans mun när batongen tog emot hans tänder, och då föll han till slut. Morell lyfte foten för att sparka till honom, men så såg han det skräckslagna paret som nästan tryckts in i väggen. Mannen gapade och höll kvinnan tryckt mot sin kropp. Hon darrade. Det är tur att min revolver inte är att lita på, sa Morell. Han satte ner foten i golvet, böjdes ner och fiskade fram sin egen revolver ur knivmannens ficka. En blek stationsinspektör kom tveksamt fram till honom. Han hade flaggan i handen. Det gick ju bra det där, sa han. Har tåget gått? Frågade Morell. Nej, jag ska vinka av det. Hur gick det med kvinnan och barnet? Ingen fara, jag har hjälpt dem upp på tåget. Han kommer inte med, sa Morell och pekade på den liggande. På rygg låg han. Blod rann ur hans mun. Vid sidan om honom låg kniven. Morell stoppade den i fickan. Han skulle ha förstört mitt liv. Det var vad han sa, gång på gång. Och att han hade en ställning här. Han hade arbetats upp, han hade blivit förman och han hade fått ett hedersamt uppdrag i municipalstyrelsen. Och ändå kom han från Arnösjö, från en stor familj som inte ägde någonting. Det hade gått bra för honom. Han hade kravlats upp från ingenstans. Ingen hade hjälpt honom. Det var hans egen kraft som fört honom dit han var idag. Bara den, ingen hjälp hade han fått. Det var hans egna händers verk. Och nu skulle allt detta raseras bara för att han hade en bror som kommit tillbaka, som återvänt till bygden. En bror som var ingenting värd, som var usel, en tiggare och en tjuv. Intvätt var han, la han till, som om han måste hitta ett ord på sitt eget språk för att uttrycka vad brodern varit. Levi kände ett styng av dåligt samvete. Han mindes hur han själv försökt driva bort Esau och Jakob ur sitt liv. Han hade inte varit beredd att ta vara på sin broder. Det var därför, sa Gudmar Nilsson. Berätta, sa Levi. Gudmar Nilsson satt framåt böjd, men nu rätade han på sig. Pärlor av svett lyste fortfarande och ansiktet blänkte som av rodnad. Han talade riktigt svenska nu. Och det såg ut som om han får väl av att berätta. Den svettglänsande pannan blev långsamt svalare. Det inre i honom fick fäste i kroppen. Det blev till ett och han höjde inte sin röst. Levi tänkte att han satt och berättade om en arbetsdag eller något annat vardagligt. Inte om hur han beslutat att göra sig av med sin bror. Evert Jonsson satt stilla på sin stol med munnen halvt öppen. Det var för 2 år sedan Gudman Nilsson sett sin bror i Härnösand. Då hade han inte träffat honom på 10 år kanske. Gullik Nilsson hade då varit nergången och gått omkring på torget och tikt. I trasor var han klädd och vinglade omkring drucken på allmän plats och sträckte ut sina händer för att få en allmosa. Gudmar hade bevakat honom och när skymningen föll, det här var i november, hade han gått fram till honom, tagit med honom till ett enkelt matställe och bjudit honom på mat. Gullik hade varit tacksam och lycklig över att han fått träffa sin bror. Men Gudmar hade sedan tagit honom till ett härberge, betalat för rummet och också följt honom in. Och det var där han sagt det. Han hade sagt att om Gullik kom till Örnsköldsvik eller Anundsjö skulle han ta ihjäl honom. Det var vad han sagt. Han ville inte ha något mer med honom att göra. Förstod han det? Tydlig hade han varit. Han hade hållit honom i strupen och lugnt sagt detta. Om han höll livet kärt skulle han hålla sig borta från Köpingen och från Anundsjö. Han tittade upp på dem. Hans ögon försökte vinna förståelse. Och så såg jag honom på Storgatan, fortsatte han. Det här var dagen före invigningståget. Det var han, inget tvivel om den, att det var han. Lika nedgången som förra gången jag såg honom. Och här, han fanns i Örnsköldsvik. På kvällen hade han varit på hotellet och ätit med municipalstyrelsen. Och det var då han sett pojken som stal. Och det var då som idén kommit att om Gullik fanns kvar även nästa dag så skulle han. Rocken hade han tagit, men det var först senare han sett att där fanns biljetter till tåget och rökton. Han hade tagit hem rocken den kvällen och lagt den i bryggstugan. Nästa dag hade han sett sin bror igen när landshövdingen pratat uppe vid stationen och sen på hotellet och brodern kommit för att hämta mat. Då hade Gullik också sett honom. Jag följde efter honom och den andra som bar korgen. Jag såg honom gå till bönhuset. En bror till mig som gick de nödlidande för att gick till de nödlidande för att äta. Jag visste att det serverades mat där. När han kom ut gick jag fram till honom. Jag såg att han blev rädd, men jag försökte lugna honom och sa att han kunde följa mig hem till mig. Han gjorde det. Jag tog honom till bryggstugan. Jag ville bara att han skulle försvinna. Och jag sa det också, att han måste lämna trakten. Jag erbjöd honom pengar, men han skrattade åt mig. Då hade han blivit kaxig. Han sa att han bestämde över sitt liv. Till slut slog jag honom. Vad slog du honom med? En mortel i bakhuvudet. Jag hade inte tänkt döda honom. Men han dog där. Ett enda slag och han var död. Han tittade ner på nytt. Evert rörde sig nervöst. Fortsätt, sa Levi. Jag klädde honom. Jag hittade ett par skor och en skjorta, ett par byxor. Sen hade jag ju rocken. Det var då jag såg det som fanns i rocken. En biljett tog jag och rev sönder den. Andra lät jag ligga kvar och alla rökverktyg. Det var när jag såg biljetterna som jag kom på hur jag skulle göra. Han hade hämtat hästen, svept in den död i en matta, konkat ut honom och lagt honom på flaket och sen gett sig mot Mo och till banvallen. Var det ingen av dem dina som såg det? De sovde, sa Gudmar och föll tillbaka i sitt mål. Och så var vi i Brögstuga. Han tystnade ett ögonblick som om han insåg att han ändrat sitt språk innan han fortsatte. Imo tippade jag av honom på vallen, men jag drog honom med ansiktet mot marken så att han skulle bli blodig. Och sen, inte bara det, sa Levi, han var tilltygad. Jag slog honom i ansiktet med en sten. Han tystnade. Grävde i minnet efter något obehagligt såg det ut som. Och nu ändrades rösten lite ändå, blev svagare. Det var som att skända, sa han. Jag bröt hans fot och ben. Jag la en stor sten under och trampade till. Och sen la jag honom på rygg. Och sen for jag. Han tittade upp på Levi igen. Vem var det som såg mig? Ingen vad jag vet, sa Levi. Men ni sa ju, man säger så mycket så lever, eller snarare Morell. Jag trodde inte att ni skulle förstå vem det var, men så såg jag bilden och jag såg att den liknade honom. Jag tänkte att ingen skulle känna igen honom ändå. Men det var din mor, sa Levi. Ja, hon kände igen honom. Hon kom till mig och jag, ja, det var svårt, jag visste ju. Hon hade väntat på honom, sa Levi. Hon hoppades att han skulle komma hem, men det blev inte så. Gudman Nilsson böjde ner huvudet så långt han kunde. Ja, så gick det till, sa han till slut. Men jag hade inte tänkt döda honom ett enda slag. Han skulle ha förstört mitt liv här. Min ställning. Han tystnade. Och så tog du honom av daga, sa Levi. Och på så vis kan du fortsätta vara förman och med i municipalstyrelsen. Gudmar tittade upp på honom. Det blir väl inte så, sa han. Evert som varit tyst hela tiden hov plötsligt upp sin röst. Man kommer att låsa in det resten av ditt liv, sa han. Du kan bli förman bland fångarna kanske, sa Levi. I arresten satt en brodermördare och en som skurit halsen av någon och tänkt göra samma sak med Gustav Morell. Han hade uppgett sitt namn till slut. Han hette Oskar Olsson Helander och han hade också erkänt att det var han som dödat Erik Lasson. Det fanns två rum. Det var Anders Olsson som var arrestvakt. Det var sånt han fick göra. Alla klappar på axeln av municipalstyrelsen och av ordningsmannen, de skulle Morell och Levi få, aldrig han. Det måste bli en ändring på det. Han sneglade på klockan. Det var väl snart dags för byte. Inte ett ljud han hade hört från någon två. Att han som hette Helander inte sa något begrepp han. Han var rejält tilltygad när han fraktades hit. Morell hade inte sparat på krutet. Han kunde också ha varit med där på stationen, tänkte Anders Olsson. Och Gudmar Nilsson hade också varit tyst. Tänka sig att han tagit ihjäl sin vilsegångne bror. Nu borde Evald snart vara här, tänkte han. Åh, oh, det kom ett skrapljud från bron. Det var Evald. Hur går det, sa han. Jo, oh, bland unga spolingar och stammare fick han hålla till. Han suckade dystert. De sitter och väntar på att få sitta av sitt straff, så de håller sig lugna. De har gått om tid. Om det nu inte blir bilan, sa Evald utan att stamma. Gustav Morell hade tagit bort kedjan från dörren. Han hade sagt åt sjuksköterskan, hon som hette Ingrid, att hon nog inte behövdes mer. Han betraktade sin hustru. Hon satt nära kakelugnen med sina stickor. Det såg ut att kunna bli en tröja, en liten tröja till Erik, i ett ljusblått garn. Nu var hon lite blek fortfarande, men visst hade hon tagit sig. Det var inte lungsoten. Hon hostade inte mer och nytt blod hade ersatt det som hon förlorat. Och han som huggit kniven i henne skulle inte få någon möjlighet att göra det mer. På golvet nedanför satt pojken. Han tänkte på vad Levi sagt, att han inte var stort bättre än Gudmar Nilsson. Om inte Esa och Jakob hade dött den gången, vad skulle han då ha gjort? Inte skulle du ha slagit ihjäl honom i varje fall, hade han själv sagt. Och så hade han börjat tala om pojken, han som heter Jakob och som Levi tagit hand om. Det var väl att ta hand om sin broder ändå. Han tänkte på sin far. Han som nu maskan hade börjat äta. Han hade en gång lockats av Levis mor. En gång när Helena inte var mottaglig för någonting. Det skulle han aldrig kunna säga till Levi. Harald var borta nu. Sorgen hade han inte hunnit riktigt ta in på grund av allt som hänt. Men han var oåterkalleligt borta. Men han hade Linnea. Hon levde och sonen levde. Han satt där på golvet med ett trälok. Var det inte Levis son som lämnat det? En dag ska de bli vänner, Erik och Jakob. Kanske de också ska bli poliser. Han reste sig och gick fram till sin hustru. Hon tittade upp på honom. Och du är i full fart, du, sa han. Levi Bengtsson tänkte på en historia han hört, den om hemmasonen, han som blev kvar när de andra barnen flyttade till pigplatser och drängkammare och till sågverken, men han blev kvar. Han var inte en bondson som skulle ta hand om en stor gård, det var bara ett torp, men han blev kvar, han och hans föräldrar som började bli gamla. Men så blev hon sjuk, hans mor, och det var då hans far hade sagt åt honom: nu får du lära dig mjölka eller så får du skaffa dig ett fruntimmer. Nästa dag hade pojken lärt sig att mjölka. Levi tänkte inte lära sig mjölka. Helst hade han velat gå ensam till henne, men han insåg ju att hon också hade sina barn. Han tog med Jakob. Sara tog emot dem i hallen. Det ljusa håret var lockigt i pannan på henne och en varm våg svepte igenom honom när han såg henne. Välkomna, sa hon. Maten är strax klar. Hon gick före dem in i köket. Hennes två pojkar satt prydligt uppklädda på varsin pinnstol. Levi Bengtsson kommer hem efter en tung dag i allmänhetens tjänst till sin stora familj. Men det kan bli så, tänkte han. Om det är på mig det anbelangar, sa. Arvid Jönsson hade studerat banker i Härnösand, Örnsköldsvik och Umeå. Långa resor hade det blivit, men han hade än inte gjort vad han tänkt. Han behövde någon till hjälp. Han hade frågat till Lander den där gången på krogen i Härnösand, men han hade inte velat. Han skulle tillbaka till Bredby och vad han nu skulle göra där. Och på hotellet i Örnsköldsvik, den där pojken som han hade sett stjäla en rock. Han hade frågat honom också, men han hade sett alldeles förskräckt ut. Det hade inte blivit något i Örnsköldsvik. Det var sen han gett sig av mot Umeå. Men det hade inte blivit något där heller. Men nu var han på väg tillbaka. Från Nordmaling var det bara 5 mil till Köpingen. Det var nog där det skulle ske ändå. På Sparbanken där. Även om man fick klara det ensam. Och där hade de väl ingen polis heller. Inte som i en stad i varje fall. Örnsköldsvik var en liten håla. Men det fanns ju en bank där. Ja, det var där det skulle ske.